Hallå där och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Genuin Laddkula. Det är 15:e i ordningen. Eller blir det 16:e kanske?
16, det blir det nog till och med faktiskt.
Ja, det är nära dubbla fel. Jag heter i varje fall Sebastian Persson och är med igen tillsammans med Ludvig Billinggren.
Stämmer mycket väl. Ligger där hemma i sängen. Det vankas golf imorgon. Men vad gör inte det mot lite genuint poddsnack? Och med oss idag är faktiskt Johan Björk.
Yes, den enda killen som sitter kvar i Stockholm och funderar på vilken bira ska man ta under helgen den här gången, den här helgen.
Ja, det är svårt. Det är en svår livssituation det där faktiskt. Man står ju inför för svåra val. Ska det vara en pripsblå till IM eller ska det liksom vara en genuin Carlo Bartskollenstör och Prame med den internationella aspekten. Det är svåra val man ställs inför helt enkelt.
Jag har faktiskt lagt upp det lite som att beroende på vilket land som spelar så ska jag dricka en öl från just det landet. Och då tar jag ju självklart sig när Frankrike möter Albanien till exempel. Då tar jag den franska ölen. Jag kommer inte sitta här med något albanskt skit.
6-7 eller vad heter den?
Ja, det tar vi ett annat avsnitt.
Rumänien, Schweiz då, vilken öl?
Schweiz.
Eller, ja. Intressant. Jätteintressant samtalsämne faktiskt.
Ja.
Det krävs en debatt kring det.
Ja. Ett inlägg.
Ute i svängen igen. Ja, men vi kan väl säga det också att vi, som sagt, vi sitter ju på olika orter som det ser ut idag. För första gången spelar vi in från olika orter via Skype då, som vi har börjat använda oss av. Men det verkar fungera.
Ja, det blir lite hackigt här och där. Det är fördröjningar.
Det är ofta fördröjningar när det är så långt ifrån. Liksom, det är Halmstad, det är Skövde och så Stockholm. Det är klart att så ibland så kommer det bli lite frys på 5 sekunder.
Ja, ni fick ju väl igång elen nyligen i Skövde också. Alltså.
Ja, alltså det här är... Det är ju så att bredbandet Betråd har ju precis kommit hit. Så det tycker jag är ett privilegium faktiskt. Att man kan få ta del av nyheterna på nätet.
Ja, det bara det.
Ja, annars är det papperstidningen.
Ja. Men vi ska podda idag också. Vi ska inte bara snacka skit. Vilket också såklart är gött. Men vi tänkte oss lite av en EM-special. I och med att som sagt det är uppehåll i den allsvenska fotbollen och nästan den svenska fotbollen i allmänhet. Så att vi kan väl egentligen börja gå igenom grupperna, va?
Det tycker jag låter som en strålande idé.
Fin idé.
Och i grupp A har vi alltså Albanien, Frankrike, Rumänien och Schweiz.
En riktigt osexig grupp måste jag säga.
Riktigt, riktigt osexig grupp faktiskt.
Jag kan väl säga att det är en klassisk värdnationsgrupp. De brukar ju få lite lättare grupper som de nästan bara springer igenom.
Mm. Ja, och sen så har de väl hela grupp A beroende på vilken... ettan, tvåan som går vidare har i alla fall ett väldigt lätt... Eller de har väl den enklaste vägen att ta sig till en kvart/semifinal om man tittar av alla grupper.
Ja, det stämmer ju mycket väl faktiskt.
Och det känns väl som att Frankrike egentligen bara ska ro hem den gruppen ganska enkelt.
Ja, det är väl ingen snack om det. Kollar vi på Albanien. Ja, jag vet inte. Men å andra sidan, Rorik Kana gick ut och sa att de inte ser det här som en semester. Utan de går verkligen in för att vinna. Så de verkar ju hungriga som i och för sig alla andra lag kan vara.
Ja, alla förutom Rumänien, där är ju intresset iskallt. Men ska man säga någonting om Albanien så är det ju att intresset är ohyggligt stort i det landet inför EM. Och det har varit ett fruktansvärt biljetttryck till exempel. Mm. Sen har de ju några hyfsade spelare, så jag inte säga att det är några kvalitetsspelare. Men de har ju en Hysha i Napoli, de har ju en Lorenzana i Nans till exempel. Och sen så spelar de väl för sitt land på ett patriotiskt sätt helt enkelt.
Mm. Ja, det blir en högst intressant match där, framförallt mellan Albanien och Schweiz. Där det är väldigt många spelare som från Schweiz då som har rötter från Albanien och vice versa. Vi har ju bröderna Xhaka som blir mötas, Taulant och Granit där på inne mittfältet. Så det ska bli intressant att se det, de spelarna där. Och just den här kopplingen som finns, det lär ju bli ett känslomässigt möte med...
Det är ju många, det är många här, det är Shartiri, det är Mehmeti, det är Xhaka, det är Valom Berami. Så att det finns en hel del helt enkelt. Men annars så har ju Schweiz ett intressant lag faktiskt. Och kan väl kanske möjligtvis bli en liten överraskning. Men det känns väl i alla fall som att Schweiz och Frankrike kommer gå vidare ur den här gruppen.
Mm. Sen får man väl även en liten brasklapp ändå Rumänien som bara släppte in 2 mål i EM-kvalet. Mm. Förvisso en väldigt dålig grupp hade de ju där, men ja, ändå.
Och de har ju faktiskt en väldigt hög ranking sett i världen. I och med att de har spelat mot ganska dåligt motstånd i träningsmatcherna och på så sätt fått en högre ranking. Sen är ju Rumänien lite osexigare utan Adria Motor, det måste man ju säga. Det är en saknad spelare i fotbollsvärlden.
Men vad tror ni då? Tror vi att en trea i den här gruppen kommer gå vidare? Eller är det bara ettan, tvåan?
Ettan, tvåan tror jag. Frankrike, Schweiz.
Mm. Jag tror egentligen att det är möjligt. Jag tror att Albanien skulle kunna få kryss mot Schweiz och så vinner de då mot Rumänien. Men det känns väl, ja, Albanien ska väl kanske på pappret inte kunna gå vidare. Men jag har ändå lite skrällfaktor där faktiskt.
Mm. Mm.
Men det är väl nästan lika bra att gå vidare till nästa grupp som känns lite mer intressant än första.
Grupp E alltså.
En väldigt mycket jämnare grupp kan man väl säga.
Ja, England, Ryssland, Wales, Slovakien.
På förhand kan man väl säga att England känns som den stora favoriten efter ett oerhört starkt kval. Mm. Där de egentligen bara gick igenom alla matcher. Och de har ju egentligen gått väldigt bra också nu i genrepen. De har ju nästan vunnit allting och de slog Tyskland bara för några månader sedan. Men å andra sidan så har det ju inte sett heller så fruktansvärt bra ut, utan resultaten har väl egentligen inte berättat om hur det sett ut på planen. Då har det varit ganska rörigt och Hodgson har förändrat i spelidé. Nu är det väl sagt att det ska vara ett diamantmittfält. Men tidigare har de ju kört med både Kane och Wardy på en kant i ett tremannaanfall. Och det känns som att mycket inte riktigt helt rätta där.
Men det är väl som alltid med det engelska landslaget att det är inga övertygade segrar som de gör. Men i år när de har Roy som ändå är relativt gammal i gamet så att säga, som vet hur vad som krävs för att faktiskt gå långt, så känns de ju onekligen lite roligare än mot tidigare år.
Mm.
Sen en brasklapp måste jag väl säga defensiven som jag inte vet om den kommer hålla hela vägen.
Nej, så här måste ju Wilshere någonstans, så det är ett stort frågetecken kan jag tycka.
Ja, det är väl där guldet avgörs.
Nej. Men de har ju en ohyggligt bra offensiv, men som sagt defensiven finns det ju vissa fallgropar i möjligtvis.
Mm. Tror att Rooney faktiskt kan vara väldigt sugen på att glänsa lite med tanke på hans skada.
Ja. Så är det ju. Och Rooney kommer ju ta en startplats trots att man har till exempel Sturridge och Vardy som förmodligen kommer få sitta på bänken. Eller en Sterling har du också.
Mm.
Det som kan tala för England är väl egentligen att många av de här unga spelarna, respektlösa spelarna, Dele Alli och Eric Dier och Jack Wilshere kanske för den delen, de kommer ju upp och är liksom respektlösa. De har ju inte någonting åt de här förlora traditionen som Lampard Gerard-gänget hade lite.
Ja.
Och kanske kan det tala för att England skräller i ett EM där det inte egentligen finns någon riktig favorit.
Nej. Vad tror vi sen då? Slovakien?
Slovakien tror jag faktiskt kommer gå vidare som en bästa trigga om jag ska vara uppriktigt ärlig. Om man nu ser till hur Aftonbladet har tippat, som jag sitter med, Bibeln även kallad, så ser de ut faktiskt då och blir tippad sist i den här gruppen, vilket jag tycker är lite överraskande, för de har ändå en del kvalitetsspelare.
Det förstår jag faktiskt inte. Ja, hur kan man sätta Slovaken att de kommer efter Wales? Jag rankar Hamsik, att jag tror att Hamsik kan ta Slovaken bra mycket längre än vad säger Bales gör i Wales.
Jo, men du har ju ändå en Robert Mack, du har en Vladimir Weiss, du har en Mark Hamsik, du har Martin Skertel, en Thomas Hybortsan. Alltså, det här är ju bra spelare som har varit med på en internationell nivå. Mm. Riktigt, de spelarna har ju inte Wales, menar jag.
Du sitter och dreglar över slåken.
Ja, jag är nästan med. Så jag tycker de ska bli lite nyfiken. Jag tror bara det kommer räcka till en åttondel tyvärr. Men annars tycker jag att de har en del bra spelare faktiskt.
Jo, men det var ju som när jag var här nu senast på Sverige och Wales. Det var ju inte direkt ett imponerande Wales man fick se. Förvisso träningsmatch, båda laget, eller båda tränarna väljer ju att göra sina byten och laborera runt lite, men det var ju de gjorde ju ingenting bra, om man säger så.
Jag kan bara hålla med, och det känns som att Wales har blivit ganska överskattade i takt med att de lyft på rankingen också. Trots att man egentligen inte vunnit mot speciellt bra lag, så har man ju nästan tjänat det där nya rankingssystemet på att inte lira matcher och vinna mot lite medelmåttiga lag, och det är ju egentligen fel på rankingssystemet så sätt, och det kan man ju kritisera, för det är ändå det som avgör mycket hur grupperna ser ut och alltså en väg vidare och hur långt man går, så att det bör FIFA se över, kan jag tycka.
Ett Ryssland då, hur var tankarna om dem?
Ja, de har ju en tradition av att gå bra i EM-slutspel, vill jag nästan säga, med, efter 2008, men det är klart att de lyfte sig onekligen i EM-kvalet och gjorde det riktigt bra. Så att ja, ett litet utropstecken ändå.
Känns väl att som att de kommer bra ur där efter att Capello lämnade, och han hade ju nästan en snara runt varje spelares hals som han drog i så fort de gjorde någonting utanför hans ramar. Och just att man får det lite friare i Ryssland kanske passar dem bättre. Det var ju det som gjorde framgången 2008 när Gusidink var där. Men skulle jag tippa, så skulle jag nog sätta Slovakien 2, Ryssland 3 i den gruppen. Och England klarar detta.
Men jag har satt faktiskt, jag kastade om 2 och 3 där. Att Ryssland kommer 2, Slovakien 3.
Jag instämmer med Björk här faktiskt. Men då kanske vi har avhandlat den gruppen också.
Det är lika bra att gå vidare till kanske den svagaste gruppen utav alla.
Ja, på föran.
Nej, fast jag vet faktiskt ändå inte. Jag tog det här som en gruppgnuggare, måste jag säga. Vi har ändå Nordirland som visar sig ha ett rätt starkt kollektiv. Vi har Tyskland som kanske är ett frågetecken, men Tyskland är Tyskland. Vi vet att de kommer gå sin väg i alla fall. Ukraina, ja, kanske inte. Men Polen däremot, som jag tror faktiskt kan leverera. Så det är.
Ja, nej, jag vill nästan stämma in med Björk där. Alltså då, om vi nu ska dregla över fler spelare här i de mindre nationerna, så har man
Lewandowski.
Nej, men en Konoplyanko och en Andrei Jarmolenko i Ukraina. Ja. Det är fotbollsgodis.
No.
Så Daniel Landskog hade sagt. Men ja, nej. Och Nordirland tror jag väl kommer bli den stora slagpåsen. Det är ju motsvarigheten till allsvenskans Falkenberg.
Ja. Ja, men man får ju säga det. Alltså, Nordirland gick ju vidare från samma grupp där med Rumänien, där Grekland var sidade från början, och det säger väl lite om varför de har kommit till det här mästerskapet. Sedan håller jag med, Polen kan bli intressanta. Lewandowski på topp, det är väl lite Polen, Zlatan. Många bra spelare. Ganska skönt målvaktsstall också. Nu vet jag inte om Artur Boruk var med, men de har ju både Fabianski och Chesney. Och det är två gamla Arsenal-målvakter.
Tyvärr är ju inte Boruk med, utan det är Przemyslaw Tyton.
Spelar i stycket.
Ja, det hade varit riktigt fint. Men sen så har de ju, ja, som sagt, du sa det innan här, Lewandowski, de har en Krivchovjak, de har en Glick. Alltså, där har du nästan en hel central linje med bra spelare.
Sen får man ju tänka att Tyskland, de har ju lite frågetecken. Hummels skadad, kommer troligtvis inte vara med första matchen.
Rydiger har lämnat truppen.
Rydiger har lämnat truppen.
Jonathan Tah kallades in från, vad var han, i Miami på semestern.
Ja, det gillar man ju.
Han fick göra som Nisse Johansson. Dricka upp drinken, dra av Hawaii-brallen och ta flyget.
Nej, men det är klart att det finns frågetecken i Tyskland. Men det fanns det redan inför VM-guldet också. Det ska man vara medveten om. Till exempel att en sån som Royce inte är med igen. En jätteviktig faktor. Och det fanns ju frågetecken om till exempel Per Mertesacker vid det mästerskapet och så vidare. Som sagt, men de brukar reda ut de här frågetecken på ett ganska bra sätt. Och sen så är ju Podolski med. Kan han knipa startat?
Men vem tror vi startar där uppe? Det är väl egentligen den största frågan i Tyskland som det ser ut nu. Vem blir anfallare?
Jag hoppas ju på Mario Gomez. Det är ju en personlig favorit. Gjorde 25 mål på 35 matcher i år. Haft det lite tungt de senaste åren efter uttåget i Bayern. Men jag tror ändå han kommer få starta ihop med Özil. Bakom Müller. Och sen är, tycker jag nästan den stora frågan är vem som kommer ta vänster ytterplatsen helt enkelt.
Mm. Det är lite öppet.
Ja, du har ju Draxler som har fått en nytändning i Wolfsburg. Du har det säkra kortet i Götze som avgjorde VM-finalen. Du har en Schürrle som är en hyfsad inhoppare. Och en gammal räv. En slutspelsräv i Podolski.
Men man brukar ju, eller det har ju pratats mycket nu om att Tyskland skulle vara sämre om man har tappat, spelare försvunnit. Men finns det något i spelet som du ser att man kanske har förändrat inför det här mästerskapet som kan vara till negativitet eller positivitet?
Nej, egentligen inte. Det stora frågetecknen ligger väl i att till exempel ett sånt lag som Bayern har börjat spela med ännu mer sidledsfotboll om det inte blir den här tyska kontringsfotbollen. Man kanske inte är lika samspelta då det är fler spelare som spelar i olika länder för en gångs skull. Så det skulle väl vara sådana faktorer då som spelar in. Men annars tycker jag väl att det är samla gamla goda Tyskland helt enkelt. Men som sagt, ytterbacksplatserna är ju direkt svagare i mästerskapet. Man har kanske, om man nu ser till Aftonbladet, så ser de att Chan och Hector kommer spela ytterbackar. Jag är tveksam till om Chan kommer ta en startplats här, utan jag tror mer på att det blir en Höbedes eller en Mustafi. Men Hector kommer ju ta vänsterbacksplatsen. Om det är för- eller nackdel, det är svårt att svara på, men tappet efter Lahm blir nog ganska stort.
Det är väldigt intressant att de lider av ytterbacksproblem också. Undrar om, vad tror ni? Tror ni Hamrén och
Jogge Löw
kommer kanske samarbeta, kanske prata lite med varandra. Vilken sätter du där på kanten?
Men Sverige har ju inga ytterbacksproblem, för de har Jimmy Durmaz.
Ja, just det.
Hos en blått. Vent, kanske blir tysk i sommar. Vem vet?
Kan man ju nästan hoppas för hans skull.
Ja. Undrar hur Jogge tänker där också. Han blev ju avslöjad nu under förra eller förra mästerskapet om näspeteriet. Springa ner omklädningsrummet nu. Hur fixar han
det? Det är viktiga parametrar att ha med. Det kan ju förstöra truppsammanhållningen och så.
Men... faktiskt.
Mm. Och en trygghet framförallt att kunna göra på plan eller vid sidan av.
Nej, men det är som Gary Lineker sa, att fotboll är en ganska simpel idrott. Man spelar 120 minuter som vinner tyskarna på straffar. Och det ligger väl någonting i det. Nej, jag tror att ja, minst en semifinal där i alla fall.
Mm.
Men vi stannar kvar väldigt länge vid Tyskland. Vad tror vi om övriga gruppen här?
Jag tror väl att Poland de kniper väl den där andra platsen. Det känns som att de har ett väldigt starkt lag. Och just det är att man inte bara har den offensiva kraften i Lewandowski, utan att man även har en Krychowiak som balanserar upp det där på ett bra sätt. Så det är väl just att man har en stark centrallinje och så Glick där bak som vi nämnt. Så jag skulle kunna se dem i kvartsfinal med en bra lottning. Men det är en lång väg dit och åttondelsfinalen är väl mer rimligt att tro på.
Mm. Jag kan bara instämma.
Lite intressant där också med vänskapsmötet mot Ukraina. Det är ju hatbröden, eller vad man ska säga, mot Ryssland.
Mm. Det är det. Och sen så Ukraina tror jag faktiskt kommer knipa en tredje plats. Har ändå hyfsat starkt lag. En Tymoshuki med en gammal Bayern-ikon. Ja, nej. Nej, det ser bra ut. Ett stort frågetecken kring Pjatov då, som är lite darrig i målet längst bak. Han har stått för ett antal tabbar i Champions League.
Är det han med frisyren? Med svallet?
Ja, med svallet.
Ja, just det.
Och man har sett Göran Zachrissons inslag om Messi och Ronaldo, så är bland annat Piatto med där. Så att ja, om ni inte har sett det redan, så är det bara att gå in och kika. rekommenderar det varmt.
Då tycker jag, med de orden tycker jag faktiskt vi hoppar över till grupp D och dödens grupp, som jag vill ändå säga att det är.
Ja, det får man nog lov att säga ändå.
Vi har Kroatien, vi har Spanien, sen har vi Tjeckien och Turkiet.
Och det är den gruppen vi hittar min skrällvarning, som jag tror och hoppas mycket på i det här mästerskapet. Kroatien.
Mm.
Jag tror att det är deras år faktiskt.
Med Rakitic och Modric.
Precis, och även Kovacic, även om han fått jättemycket speltid.
Och man tog ett en annan Bayern-ikon faktiskt.
Exakt. Det är många spelare som är i form i det laget. Det enda är väl backlinjen som möjligtvis inte är helt hundra, men som ändå är ganska samspelt. Men jag gillar förbundskaptenens inställning där. Jag vet, Lovren gick väl ut inför mästerskapet och sa det att han skulle ha en garanterad plats om han skulle åka med. Och då sa bara förbundskaptenen där, nej, det ska du inte ha, utan det är jag som bestämmer här. Så du kan stanna kvar i Liverpool. Och jag gillar ändå den inställningen, och många formstarka spelare. Kalinic har haft en helt okej säsong i Fiorentina, och i år kan vara året för dem.
Mm. Och det är intressant, det är ändå Spanien som är, har vunnit de två senaste Europamästerskapen. Lite där igen nu, en svag insats mot Georgien. Vad tror ni om dem?
Jag skulle vilja säga att det är just forward-situationen där som är det farliga. De håller på att gå igenom en generationsväxling egentligen i hela offensiven. Mm. Många spelare som har försvunnit. Xavi, som stod för nästan alla framspelningar tidigare, och speluppbyggnaden har försvunnit. Och så har de ingen ordentlig forward. Det är ju Artis Adoriz som har spelat en del träningsmatcher här, och Morata finns med på bänken. Nolito har sagt vara ett alternativ. Men jag vet inte om det känns som att visserligen kan de göra mål i ligan och Champions League, och Morata har gjort något mål. Adoriz är visserligen bra facit, även Nolito. Men det känns ju inte som de här mästerskapsforwardsen som går in och avgör en EM-final.
De har ju inte Fernando Torres helt enkelt.
Nej. Ja, där har vi ju en mästerskapsmålskytt faktiskt. Mm. Han gjorde ju ändå mål där 2008, finalen.
Precis, vann guldfoten och guldojan och allt vad det hette. Men nej, det är ett Spanien som inte alls är lika sexigt där fram.
Nej, inte lika sexigt, utan Marco Senna 2008 helt enkelt.
Ja, just det. Den flinten växer till.
Ja, den, onekligen, onekligen. Nej, men sen så är det ju, alltså mittfältet och backlinjen är ju, det är ju faktiskt, ja, det är ju världsklass på alltihopa. Men det är som sagt stort frågetecken kring forward-situationen.
Mm. Och mycket formsvaga spelare också, känns det som. Fabregas har ju inte haft sin bästa säsong. David Silva har varit lite småskadad, även om han levererat när han väl spelat. Thiago Alcantara har jag inte helt hundra koll på. Men det känns som att det är många spelare som kanske inte prickat in formen exceptionellt bra till mästerskapet.
Nej, men här måste man ju ändå såga Aftonbladet lite, eftersom de rankar att Kim Källström och Cesc Fabregas är lika bra.
Ja, men det är de ju.
Källström är ju bättre, måste jag
säga. Ja, nej, jag ville bara ha det sagt. Nej, så att nej, det är klart, kan de bara få ihop det så blir det ju minst semifinal nästan på. Men får de inte ihop det, ja, då blir det ungefär som i VM senast. Så.
Det tack. Ligger något
tack.
Och Kroatien, Spanien, det känns väl som att det är de lagen som kommer slåss om första platsen.
Mm.
Medan Turkiet, Tjeckien, tredje skulle jag tro.
Jag vill nog, om ni snackar mästerskaps outsiders här i Kroatien, så vill jag nog kasta in faktiskt Turkiet som en kandidat till den platsen, med till exempel en Çalhanoğlu på uppgång, en Arda Turan, en Burak Yilmaz, en Selçuk İnan, alltså ett kollektiv tror jag på.
Jag tror ju dock att problemet med Turkiet är ju att de är ju väldigt argsinta av sig, de där turkarna, och Arda Turan minst kan ju faktiskt ta sig skon och kasta mot en linjedomare eller domare och få ett rött kort. Så att, ja, jag tror faktiskt, jag håller inte riktigt med på just den punkten.
Och en gammal räv till förbundskapten också, Fatih Terim.
Jag gillar ju Fatih Terim. Han är ju, som de skrev, jag tyckte de var ganska roliga fotbollskanaler. Han hade ju guider här där de tog upp lite rolig kuriosa. Han hade ju två arenor uppkallade efter sig i Turkiet, Fatih Terim. Legendarisk coach. Men jag måste säga att jag håller inte med dig om kollektiv. Det känns som att Turkiet är raka motsatsen till alla de här egonen var i laget. Och Burak Yilmaz har ju varit i Kina nu i en säsong. Och det var lite lönnfet. Så vi såg ju hur Tobbe Sena kom tillbaka till IFK. Han behövde ju någon månad att träna upp sig. Men så jag är lite tveksam. Det var ju också någonting. Nu var det visserligen ett halvår sedan. Eller om det var ett år sedan eller någonting. Men då var det ju någon inbördes i Turkiet där de hade knivhotat för andra på rummen och grejer, så nej, jag vet inte, men jag
ja, men det där vet jag till och med vad det var. Det var ju Çalhanoğlu som typ blev pistolhotad på ett hotellrum.
Men så var det.
Men jag tror på det. Jag tror på Turkiet efter. Jag vill ha kvar den här känslan ifrån VM 2002 när de gick till semifinal gick de till.
Ja.
Nej, jag tror på Turkiet.
Då hade man Hakan Söker istället för Lönnfete Yilmaz.
Ja, lite skillnad. Och så hade man Rushdie Rekber i mål istället för en Folkan Babacan.
Ska vi säga någonting om Slovakians bröder, Tjeckien?
Ja, att de är fruktansvärt osexiga. 28,7 år i genomsnitt i truppen. Knappt ett enda namn i truppen, givetvis en Tomas Rosicki som kommer få gå ut efter en kvart.
Snackar du om Tjeckien nu eller?
Ja, en Peter Tjeck som har blandat och gett lite i år får man ändå säga. Ja, en Thomas Nikid, Bursaspor, 16 mål på 32 matcher. Ja, nej, det osexigt är ordet verkligen.
Är det lite J-södra över Tjeckien?
Ja. Frågan är ändå vad jag tar en poäng.
Ja, men Tjeckien i semifinal sen.
Ja, jag ska inte jinxa någonting. Det har jag gjort tillräckligt i den här podden. Men som sagt, Tjeckien är fruktansvärt osexig. Jag tittar bara på genombrottet här i Aftonbladets bibel. Pavel Kader Abeck, 24 år. Alltså 24 år som får ett genombrott. Nej.
Usch. Ja, Tjeckien då?
Ja, usch. Vi går vidare. Belgien, Italien, Sverige och Irland.
Frågan är, blir man gladare av att se Sverige?
Ja.
Ja, det är klart. Det är mästerskap.
Jimmy Durmas på vänsterbacken, vad kan gå fel?
Ja, det är sant, det är sant. Nej, men vad tror ni då om Sveriges chanser att ta sig vidare?
Nej, så många har sagt på förhand att en tredje plats och sen blir det uttåg i åttondel. Det är ungefär där jag tycker att Sverige står.
Jag vill ju faktiskt slå ett slag för Irland. Att jag tror att de är inte så dåliga som man tror. Jag tror att de, om Sverige spelar sitt sitt offensiv, eller ligger högt med försvarsspelet, så tror jag att det gynnar Irland faktiskt.
Ja, då kommer Shane Long på djupet.
Ja, så att det är ju en ödesmatch där mot Irland. Den som vinner den tar tredje platsen. Skulle jag säga.
Ja, det ligger någonting i det. Det är väl där det här avgöras. Men jag är ju alltid optimistisk när man kommer i sådana här sammanhang. Så jag tror att Sverige kniper andra platsen faktiskt. Jag tror att Italien kryssar tre matcher. Belgien vinner två. Och så Sverige vinner mot Irland och kryssar mot Italien. Och då blir det ju andra plats.
Nej, jag tror ju att Italien är alldeles för starka. Alltså, Conte har ju kört en stenhård fysträning nu inför EM som verkligen, det verkar ha gynnat laget positivt. Det är Rossi som ser stekhet ut och har gått ut i media och sagt att det blir bra det här.
Det blir bra.
Jag tror ju att Italien får det tufft. Jag tror att de skadas svårt utav att både Marquisio och Fratti skadade och ingen Pirlo. Inga ordentliga anfallare på topp. Det är ju dansaren Graziano Pelé som ska göra målen. Och, nej, jag vet inte. Alltså, det är en bra defensiv, men som sagt, det skulle inte förvåna mig om de spelar 0-0 i tre matcher i Italien. Allt kan ju hända där.
De spelar ju 2-1-0 matcher mot Malta i kvalet. Liksom. Det är klart att...
Jag tror ändå inte, för det, sen så Motta, han får ju motstå väldigt mycket kritik kring hans vara eller icke vara, men jag tror att en sån spelare kan bidra någonting i det här laget.
Jag är beredd att hålla med Björk, alltså Här har vi också ytterligare en liten outsider till titeln till och med, jag är beredd att säga. Italien, de kan tröka sig fram en hel turnering. Och sen har de ju en Lorenzo Insigne, en De Rossi. En
Buffon i målet.
Ja, Buffon. Och sen har du Bonucci, Chiellini och Barzagli och Florenzi. Och, ja, gud vet allt. Det är bara Jens Fjällström som vet. Men, men nej, en outsider. Belgien är ju ett flopplag så.
Tror du att Belgien floppar?
Ja, kvart. Men jag får anse att en kvart med det laget Belgien har en flopp.
Det är upprätt. Klart. Ja, Belgien, jag skulle ranka Belgiens trupp som i varje fall topp tre med tanke på spelare de har i form, om man säger så. Kevin De Bruyne är väl kanske bästa playmaker i världen som finns nu. Eller i varje fall topp två, topp tre. Och Eden Hazard har ju haft en stigande formkurva.
Han har ju verkligen höjt sin utlidighet.
Ja, och en Fellaini.
Ja, absolut. Ja. Det hade ju varit kul om de körde med han och Witzel bara för frippornas skull.
Ja. Men Hasse Backe sa ju faktiskt att han tyckte att Italien såg starkare ut än Belgien. Och han har ju mött båda de här lagen nu under upptakten.
Ja, om man nu ska se till på pappret som precis som Pearson var inne på är, så har ju kanske Belgien ja, topp tre bästa truppen i hela mästerskapet. De har ju egentligen inga större svagheter. Det är klart att backlinjen är inte optimal, är den inte, men den är inte direkt svag. Så att nej, men däremot så ställer man väl sig ett litet frågetecken kring Mark Wilmots liksom karriär på tränarbänken. Egentligen utan att bevisa att någonting så har han blivit ja, han har blivit förbundskapten.
Vet du vad han kallas? Wilmots.
Ah, fan, jag läste det här om dagen. Nej, jag kommer inte ihåg.
Den lilla grisen.
Så är det, så är det. Så är det.
Det är ju klockren.
Du är så nöjd när du säger det.
Exakt. Bara, enbart av den anledningen tycker jag om honom vill han all lycka i livet. Om han fått det smeknamnet.
Om vi lägger upp en liten siffra i gruppen då. Vilka tror vi kommer etta respektive två, tre och fyra?
Jag kan väl börja med att säga Belgien 1, Sverige 2, Italien 3, Irland 4.
Riktigt optimistiskt alltså. Mm. Jag lägger väl att Italien kommer 1, Belgien 2, Irland kommer 3, Sverige kommer sist och är ute.
Riktigt pessimistiskt.
Italien, Belgien, Sverige, Irland.
Kommer vi alla olika?
Ja.
Mm. Spännande.
Men ska vi stanna lite vid Sverige och liksom och titta lite på nu har de ändå spelat två träningsmatcher sen vi, eller ytterligare en till sen vi snackade senast. Vilka, ska vi rabbla upp en elva eller hur känner ni?
Ja, varför inte?
Det är väl i stort, eller om vi bara snackar ihop oss kring de positionerna som kanske inte är helt spiksäkra.
Nej, forwardsuppsättningen är ju mer eller mindre spikad.
Men den borde, ja, eller är den det?
Ja, Berge Ibrahimovic, den är
given. Men det är ju bedrövligt med tanke på att Gudetti gjorde ju ändå kasse nu senast.
Ja, men det. Zlatan uttalade sig om att han tycker bättre om att spela med Berge och då kommer Berge få spela.
Ja.
Bara för det vill jag ju typ att Gudetti ska spela för att jag tycker att det är klart Zlatan ska vara bra i anfallet men jag gillar ju inte det att han ska bestämma allting som händer i landslaget. Det är ju fortfarande Hamrén som är förbundskapten, det är fortfarande han som bestämmer. Bara för Zlatan säger, jag ska ha det på mitt sätt.
På pappret är det Hamrén som bestämmer, men i praktiken är det ju inte riktigt så. Då är det ju Zlatan som tar ut laget.
Jo, men det är ju så det är. Ja, men det lär väl bli Berg. Men jag gillar ju Gretti och jag tycker att jag tror det vore en fin fläkt på planen av. För han ger ju de övriga spelarna energi också.
Mm. Forsberg given.
Källström också given tyvärr.
Mm.
Levicki lär väl starta också.
Levicki lär starta. Granqvist är given.
Lustig gjorde ändå rätt bra nu senast.
Lustig Olsson och Isaksson är givna. Det är en mittback och en högerytter då.
Jag tror ju Larsson är given. Alltså sett i Hamrens tycke.
Ja, så i Hamrens tycke så tror jag också på Seb Larsson. Nu är det ju bara frågan om Zlatan kan lägga in sitt veto här. Och sätta in en Jimmy Durmaz. Men jag tror faktiskt att Seb Larsson kommer att starta.
Jag tror faktiskt, säg vad man vill om Seb Larsson, men jag tror att det kan vara en fördel faktiskt. Just det att han tar det defensiva slitet, och ska Sverige då vara lite mer defensiva så kan vi balansera upp det då, att om Lustig vill gå framåt så har man ju Seb också som gärna tar defensiven. Eller kanske icke gärna, men han är ju rätt stark i defensiven också, så kan man låta Forsberg gå mer framåt på vänsterflanken istället. Så jag tror att det kan vara ett alternativ.
Jag är tyvärr beredd att hålla med. Givetvis tycker jag jätteilla om Seb Larsson. Jag tycker inte att det är... jätteilla i ordet. Jag tycker inte han är bra alls. Men om man nu ska se till alternativen så är det väl... Så är väl Seb Larsson det mest... Ja, vad ska jag säga... bättre komplementet. Det är inget bra komplement, men det är väldigt dugligt komplement, det kan man säga.
Helt klart är ju att det är kurr mellan Sverige och Irland om vem som ska ta sig vidare.
Så är det. Och då är ju frågan hur Sverige ska säkra upp backlinjen på mittbacksposterna.
Mm. Jag tycker väl att det får väl nästan bli Granqvist och Johansson tyvärr. Jag vill ju ha in Lindelöf Nilsson, men om det nu varit så att det inte riktigt fungerat de emellan, så är det väl kanske bättre att köra på det säkra alternativet. Två killar som har snackat ihop sig under lång tid. Tid och vet vad man har varandra. Och just i en backlinje där det handlar om trygghet så tror jag att det kan vara en nyckelfaktor.
Ja, jag är nog kanske beredd att hålla med det. Jag tycker också att Nilsson Lindelöf också borde få spela, i och med att han har varit så fruktansvärt framgångsrik under våren här. Men tyvärr blir det nog Granqvist och Johansson. Tyvärr och tyvärr, men det är väl det bästa för landslaget.
Jag hoppas att jag kommer få äta upp att jag säger att Sverige åker ur, men jag känner ju ingen glädje kring den här elvan alltså.
Jag vill veta varför. Isaksson, Ibrahimovic och Källström står för 59% av lagets totala landskamper. Det är därför man är så fruktansvärt otänd.
Ja. Men någonting som måste livat upp, det var väl ändå Lustigs dans efter målet mot Wales?
Nej, den gjorde fan mig deppig. Alltså.
Jag tyckte det var helt klockrent.
Han har ju gjort den i Celtic tror jag tidigare, men jag tycker det är dålig. Ja. Han har inte den där rätta feelingen för att spela piano.
Det är ingen Erkan Sengin där inte.
Ja, det var länge sedan man hade... 94 var det bra stil på målgestning. Jag vet inte om vi har haft så mycket roligt efter det egentligen.
Nej. Det var inte så jävla kul.
Olof Mellberg hade en jävla fin när han gjorde klockan. Det gillar jag.
Eller möjligen... Zlatan hade ju ofta ett tag att han bara viftade på ett finger.
Ja.
Fram och tillbaka i högt tempo. Ja,
men... Jag måste säga att jag gillar... Hanssons mål när han krigar.
Grekland 2008.
Ja. Det är Tom fan riktigt fin målgest. Ja. Alltså dra mig baklänges, men Petter Hansson, fler såna mittbackar. Så alla ni ungdomar som är 15-16 års åldern, träna på att bli som Petter Hansson, för det är inte det lättaste. Ja. Träna på att inte kunna göra två på foten.
En gammal HBK-spelare i grunden.
Ja.
Alla har sin grund.
Ja.
Men vi kanske ska gå vidare till grupp F innan vi glömmer bort lagen där kanske.
Ja, just det. Det är ju ytterligare en grupp.
Kanske den tråkigaste gruppen. Vi har visserligen sagt med ett par grupper.
Men den här grupp F är inte speciellt mycket roligare heller faktiskt. Det håller jag med om.
Börja med att man ser Ungern först. Och redan där tappar man ju hoppet om gruppen.
Ungern, världens bästa landslag under 50-talet. Nu har man istället en keeper med långbrallor. Säger väl allting.
En ny Asper. Alltså, fatta att han har tittat på YouTube-klipp på Asper. Bara det.
En polare kanske.
Båda skattepengar i Panama.
Kontorna jämte varandra.
Lägger pengarna i byxfickorna.
Ett Portugal som jag inte alls rankar speciellt högt i dagens datum, eller så att säga.
I idag. Nej, men det, Portugal är väl, om man nu säger att Tyskland är ovissa, så är väl Portugal kanske det mest ovissa laget i hela EM. De har ju ingen tradition av att lyckas sådär jättebra, men truppen är ju relativt okej okay, faktiskt.
Men en småskadad Ronaldo, tror vi att han kommer visa vägen?
Jag tror att får Ronaldo en bra start på turneringen, sätter någon straff, får in ett enkelt mål, så kan det säkert gå vägen. Men det känns som att det är många unga spelare i Portugal som är på väg upp, och det gäller väl att de kommer in på rätt spår direkt. Många känslomänniskor i laget. Ricardo Quaresma kan ju vara bäst i världen ena dagen, men också se ut som en... Ja, för att dra en parallell till Marcus Olsson under tiden i HBK. Det kunde ju vara liksom upp och ner hela tiden. Och det känns väl som att många spelare är så i Portugal, och många argsinta spelare i Portugal drar ofta på sig rätt mycket varningar och liknande. Det känns som att det kan gå hur som helst.
Jag tycker alltid att det är så här med Portugal, att de har alltid en generationsväxling. Jag förstår det verkligen inte. Nej, det är för mig helt ofattbart. Till exempel, ja, nu har man Cedric på högerbacken. Men till exempel en Josebe Swinge hade man i mästerskapet innan, och innan dess hade man en Paulo Ferreira. Och, nej, de byter ju
De
spelare som en...
åldras fort i Portugal.
Ja, det är vinet. Men då byter ju liksom spelare som en annan byter underkläder.
Det kanske
Så
är
känner
lite som i... Det
man.
är därför det luktar så illa. I vilket fall så är även Österrike och Lasse Lagerbäcks Island med i gruppen.
Ja, Island måste vi stanna vid helt enkelt.
De är ju faktiskt riktigt intressanta. Alltså jag hejar Lasse, Lasse, Lasse.
Ja, jag är beredd att hålla med Björk ytterligare en gång. Det måste vara femte gången eller någonting. Sverige, när jag vet jag aldrig att vi har varit.
Nej.
Men det ser fruktansvärt trevligt ut.
En Gylfi Sigurdsson som kanske levererar, tror jag tar Island faktiskt till ett EM-guld.
Jag och en Emil Hallfredsson på högerbacken. Eller på högeryttern, bara det. Där kan vi snacka om balans i truppen om inte annat.
Ja, verkligen. Då snackar man att man nyttjar det materialet man har. Men sedan, min enda farhåga. Det vore ju kul om Island gick långt, men jag tror ju inte att de lär göra så mycket mål med tanke
Nej.
på vilka forwards de har och formen forwardsarna har. Kolbeinn Sigthorsson han har väl 0,5 i målsnitt i kvalet till EM här. Och Bödvarsson hade väl gjort 5 mål på 25 matcher eller någonting, och Finn Bogason är bara bänkare i alla klubbar han går till. Så att där finns väl en risk kanske att målskyttet sviktar lite.
Men det hade ju varit mäktigt om Island gick långt med Lasse Lava. Dels för att det är väl ändå fem islänningar som spelar i Allsvenskan. Då skulle man kunna säga att det är Allsvenskan som tar guldet. Det hade varit coolt.
Djurgården har ju med en liten detalj där också. Ja.
Det
Kari
får man inte.
Arnason var ju där. Någon säsong.
Och så, men du har ju en Hauker, du har ju en Arnason, en Sigur Jonsson, en Elmar Bjarnason som var i IFK Göteborg och ja, nej, det är mycket allsvenska. Ja.
Hallfredsson hade ju sin tid i Malmö också för ett
Ja,
tag sedan.
just det, han hade det också. Det är en riktigt fin spelare. En grovjobbare kan man säga.
Ja, som hela laget nästan.
Ja, men
Det
han.
passar ju verkligen Lagerbäck.
Ja, och så Birke Bjarnason på vänsterytten. Nej.
Är det fint?
Här snackar vi vikingmentalitet. Tacka vet jag Island.
Vi gick inte igång på Portugal, men på Island.
Det kanske är mest osexiga laget i turneringen.
Ja, men det är ju också ett genuint lag och vi är en genuin podcast.
Precis, precis.
Ja, det är så vi jobbar helt enkelt.
Vad tycker ni om Österrike då? Med Alaba och...
En outsider. Ytterligare en outsider. Fan, alla grupper har en outsider.
Hela EM alltså.
Ja.
Jag rankar väl Österrike ungefär som Turkiet. Även om jag tror Österrike är mer kollektivt starkt. Men du håller inte med. Nej, men jag tror att Österrike, de har en hel del hyggliga spelare och ett stabilt lag. Det såg vi ju senast i kvalet där. När Sverige mötte dem och liknande. Och Mark Janko gör ju sina mål. Rutinerad forward. Sedan tror jag ju att Island kan slå dem mycket för deras organisation. Så att jag tippar ju Österrike som trea i den här gruppen efter Island, Portugal. Men ja, en outsider, men inte mycket mer än så. Jag tror de tar sig vidare som en av de bästa treorna till åttondelsfinal.
Jag vet ju att i kvalet så snackar man mycket om att de hade en ganska dålig defensiv. Vilket jag inte kan hålla med om längre, då man till exempel har en Kevin Wimmer, en Hinteregger, Christian Fuchs som har varit med och vunnit PL-guld. Alltså,
Prödel.
Prödel har det också. Alltså, det är hyfsade spelare i backlinjen. Faktiskt relativt okej. Okay. Och mittfältet tycker jag faktiskt är i regel bra med Alaba, Baumgartlinger, Zlatko Junosevic. Bara frisparksfötterna där. Arnautovic och Malkianko. Alltså, jag tycker ändå att det är ett ganska bra lag som har en vissa klassspelare som kan göra skillnad i matcherna.
Vad tippar de som är i grupperna?
Jag tippar nog faktiskt de som... Jag tror faktiskt de vinner gruppen. Portugal 2, Island 3. Och osexiga Ungern. Om vi sa att Tjeckien var osexiga så är Ungern minst sagt lika osexiga. Men de har ju en framgångsfaktor i målvakten där som är ganska sexig i hans lungbrallor.
Mm. Absolut, de kan rädda en del bollar.
Nu måste vi se vad han heter här, jag har ju glömt bort. Han heter så mycket som Gabor Kerali.
Mm. Lite kul också, jag ser här att Zoltán Gera fortfarande är med i den här truppen. Det ja. Känns som att den killen har ju haft hur många liv som helst i hans karriär när han ja. Pendlat runt överallt.
Zoltán Gera och så ihop med Balázs Dusák. Alltså de spelarna, jag tycker nästan att man ser dem i varje lag varje år, men det gör man tydligen inte.
Ja, jag har aldrig gillat Ungern riktigt. De enda matcherna som liksom varit intressanta med Ungern, det har ju varit när vi piskat dem helt enkelt när Zlatan gjort sina närmast legendariska mål.
Ja, framförallt men, när den studsar på foten och in.
Ja,
men för att knyta ihop den här EM-säcken då, vilket lag tror ni tar hem hela skiten?
Jag tror Frankrike. Jag kan inte säga att jag är säker, för det är man väl aldrig när det gäller ett mästerskap. Men jag tycker det känns som att de har haft mest lugn i truppen. Det har inte varit någon spelare som har varit skadad nu, utan de valde helt enkelt att peta både Lacazette och Benzema från truppen. Nu visserligen så blev det ett bakslag med att Farhan inte kan vara med och att de får köra med Adil Rami istället. Men det känns som att man har en stark bredd i hela laget och man har de här Martial och Kingsley Coman som kan slänga in. Så det finns ju jokrar på bänken att ta fram också. Och så har de ju aldrig förlorat ett mästerskap på hemmaplan heller.
Nej.
Två vinster.
Vilket tror du då, Björk?
Ja, jag hade väl Frankrike också. Men det kanske känns lite beige att lägga in Frankrike här efter att Persson har sagt det. Så jag drömmer till med Island.
No.
Nej, jag tror Frankrike är segrare i slutändan. Men jag håller på Italien, måste jag säga.
Var det bara för oss av Frankrike, eller?
Ja. Nej, men jag hjärnan säger Frankrike, hjärtat säger Italien. Blir det?
Nej, jag tror på Tyskland igen faktiskt, om jag ska uppriktigt ärlig. När man har det maskineriet som de har så tror jag de blir svårstoppade. Jag tror det kommer i finalen kommer spelas mellan Spanien och Tyskland. Semifinal Italien och Frankrike också.
Ja, det vore ju faktiskt kul för Italien med tanke på att det är ju faktiskt lite synd om dem med tanke på alla de här skadorna som de fått och generationsväxling går ju alla landslag igenom, men lite sorgligt är det ju att man drabbas så hårt utav dem.
Jo, jag tyckte att det finns vissa inte alls lika kvalitativa spelare som VM 2006. Det är ju långt därifrån, men då hade de också en del skador som gjorde att de blev mer samlade i truppen.
Det är ju en trupp som har blivit väldigt kritiserad i italienska medier. Så kanske kan det ändå vara någonting som drar igång deras... vad ska man säga? Deras...
Är det kunnat tändvätska?
Ja, deras tändvätska, precis.
Och sen så har de ju... De förlorar ingen match i kvalet. De har en erkänt bra tränare, förbundskapten. Så att, ja, nej. Jag tror att de går till en semifinal.
Ska vi kika lite på vem som vinner skytteligan?
Mm, absolut.
Har vi några kandidater?
Thomas Müller.
Han känns ju som en mästerskapsmålskytt, ja. Och Tyskland lär ju gå till minst semifinal. Men jag vill kasta in en Olivier Giroud.
Giroud, jag tror faktiskt Giroud kan, han har ju också fått mycket skit, så han vill väl bevisa att han kan göra en kasse. Men Griezmann finns ju.
Precis.
Frankrike går långt, jag vill säga. Sen har vi väl en Kujovic.
Ja.
En Burak Yilmaz.
Om man orkar fram till straffområdet. Ja, men det känns som att många av storlagen har väl inga klockrena målskyttar sett till vad man haft innan kanske. Frankrike har ju Giroud där, men där är ju Benzema kanske den egentliga toppforwarden. Och Tyskland saknar väl kanske den egentliga toppforwarden också, i och med att Müller lirat både centralt och på kanten tidigare. Och Spanien har ingen forward, och Harry Kane i England kanske.
Harry Kane i England är ett hett tips. Mario Gomez i Tyskland är ett hett tips. Robert Lewandowski ska man väl också ha med om Polen kan lyckas.
Ja, det är ju faktorn där om man får fler än tre matcher.
Ja.
Mm.
Shane Long i Irland.
Robbie Keane
ska ju vara med någonstans.
Det hade ju varit väldigt kul om Robbie Keane går och vinner skytteligan. Alltså.
Ja, det hade varit genuint. Det hade det.
Årets genombrott, vad tror ni? Är det mästerskapets genombrott? Årets? Ja, i årets genombrott blir det, men ja, skitsamma.
Det är svårt just det med genombrott om man tänker spelare som är helt nya, eller om det är spelare som
aspirerar,
står lite underifrån. Kingsley Coman var ju bra i Bayern München i år. Jag tror att han kan hoppa in när många ben är trötta i motståndarlaget och skapa oreda.
Jag vill ju, det är ju ingen direkt, jag skulle ju vilja sätta någon keeper på den, men det känns inte som det finns någon riktigt.
Mannen Neuer.
Ja, exakt. Nej, jag vet faktiskt inte. Det känns ju inte som någon kommer få den här Rodriguez i VM, den stämpeln riktigt.
Nej.
Nej, det är svårt. Vad tror du själv då?
Jag tror ju mycket på en Jonas Hector i Tyskland, i och med att jag vet att Tyskland kommer gå långt. Och jag tycker ändå att det är en ganska hygglig vänsterback, och vänsterbackar växer inte på träd, förutom i Sverige. Annars så har vi väl en, ja, ni har ju sagt namnen förut, en K-man. Alltså, ja, givetvis. Var Italien så kanske kan vara lite Insigne, kan man säga, att han har ju redan fått sitt stora genombrott. Hakan Calhanoglu då också, i och med att jag hade dem som en liten outsider.
Ja, men det känns väl lite så. Vi har ju nämnt de flesta. I England så kan man väl se kanske till en Rashford, som vill få sina chanser, hoppa in i slutet av matcherna. Och han har väl fått lite genombrott, han glimtade till vid Man United under förra säsongen. Men kanske att han gör det även här.
Ja.
Sen hade jag egentligen sett Carroll i truppen istället för honom.
Ja.
Just som plan B, och för att han är en av de här forntidens fotbollsspelare. Så att det är ju sorgligt i sig.
Han är lika fossil som en mammut. Alltså det är...
Ja.
Vem vet, Gudetti kanske kommer in och bildar opinion.
Tänk dig när vi summerar det här och vi får säga att Gudetti var den som fick sitt genombrott.
Mm.
Eller att en Erkan Sengen fick äntligen internationellt erkännande. Vem vet?
Ja, det skulle väl vara med, sina solbriller i spelagången eller något.
No.
Det är nu man saknar en Carlos Strandberg.
Slagsmål på planen.
Han hade kunnat få sitt genombrott här.
Ja.
Ja, det är det ju faktiskt. Jag tror fan att han hade kunnat få det. Alltså.
Ja, jag tror också det. Han hade kunnat börja slåss på planen eller något i vanlig ordning. Så.
Det är ett genombrott, Emma. Om vi tittar på vår sista punkt som vi skrivit upp. Vilka fans dricker mest öl?
Irland.
Det känns så, va? Irland, England, Wales, Nordirland.
De kan ju det där. Det är så gammalt. Om man varit på en spansk resort någon gång så vet man att det sitter alltid något engelskt direkt där i baren. Och sänkta 7-8 pints.
Men det får man väl även säga att matchen mot, eller matchen mellan Sverige och Irland är ju inte bara den matchen om tredje priset, eller tredje platsen förmodligen, utan det lär ju vara riktig kamp på läktaren.
Ja, du vet att det är Camp Sweden, det känns lite mycket husvagnsemester. Alltså, det är klart, man sitter där och tant, eller farbror Sven och tant Gunilla sitter där och dricker sin vatten och käka sin sill där och fira midsommar ihop. Det tycker de är trevligt. Så att nej, där vill det nog Irla med hästlängd där.
Det är ju säkert, men det
är... Jag håller inte riktigt med. Alltså jag tänkte så innan också, men efter ursätt EM ändrade ju ändå min bild. För där var ju ändå de svenska fansen ganska eldiga. Fyndiga drog igång nya ramsor. Det var John Guidetti, det var sköna fans alltså, som stod och skrek efter matchen och hoppade och grejer.
Jag kan ju säga nu under Wales-matchen här så var det kanske den bästa ramsan hittades på precis bakom oss där de sjöng "All hate Bailey Wales". En genuin ramsa som verkligen satt bra.
Ja, men sånt gillar man ju.
Ja, jag vet inte, alltså ursätt igen, jag tror inte bara ska dra för höga växlar om det, helt enkelt på grund av att det just är en yngre kategori av människor. Givetvis så kommer det finnas sådana som kanske hakar på de destillerade dryckerna i Frankrike, men det känns som det är mer, som jag precis sa, tant Gunilla och farbror Sven där som sitter på något Riviera och dricker lite rödtjut eller något.
Jag håller inte med. Jag tycker inte du ska underskatta de svenska fansen. Vi svenskarna åker ner och de ska dricka och ha det gött nu. Det blir ett antal bira och lite sköna sånger. Men det kan vi snacka om. Det är ju riktigt dåligt med tanke på supportermarscherna. De ställs ju in i Paris och flera andra städer. Mm. Så att man får inte marschera ihop till arenan. Visserligen är det ju för säkerheten och det är väl bra i sig, men det förstör ju lite känslan faktiskt för de som är på plats.
Det gör det, onekligen.
Tråkigt.
Tråkigt.
Tråkigt.
Liberala punkten. Och den här veckan tänkte vi ta en paus från de allsvenska spelarnas frisyrer. Och vi satsar istället på att dissa, eller dissekera, de nya emojisarnas utseende på Facebook. Jag tycker själv det är fullständigt bedrövligt. Hur känner ni?
Jag kan bara instämma med föregående talare. Alltså det här ser ut som det är någon treåring som har gjort på dagis eller något. Som man kan hitta i min träsoffa där nere som morsan och farsan slängde under träsoffan. Alla teckningar som jag och min syster gjorde.
Ja, det är tråkigt att se. Jag vet, jag fick en chock här om dagen när jag skulle skicka en... Jag tror det var en glad gubbe till en stel vän där jag försökte liksom få till det här smilet som man måste få till i de stela konversationerna. Så tänkte jag, nej, attans, nu skickar jag en halvsnemun, alltså den lite irriterade kanske. Men så tittade jag noggrant och då var det den glada munnen, men det är verkligen förvillande det här nya spektaklet.
Ja, jag kan hålla med dig. Det är därför jag försöker undvika att använda emojis när jag väl skriver. Jag tycker inte det har någonting med språket att göra för det första, men när man dessutom har gjort så bedrövligt fula emojis här på Facebook, så nej, skärpning.
Men emojis för en del också, det har väl förlorat lite av sin charm. Eller början så menade man väl verkligen någonting med det man skickade. Nu skickar man ju bara för att skicka.
Ja, men nu är man ju också, nu har du två 20-åringar och så en 23-åring här. Säger det till den som är 13 år och sitter. Gå in på en 13-årings Instagram så ska du se att det används allt flertalet emojis alltså.
Det är lite sorgligt på ett sätt. Nu sitter ju visserligen vi här och säger liksom att allt var bättre förr.
Ja,
det i det här fallet det. Så känns det ju så.
Ja, det var ju det.
Allt var bättre förra veckan.
Ja, tiden går så fort numera tycker jag.
Ja. Ja, men i det här fallet så känns det faktiskt som att det ligger någonting i det där. Jag brukar ju säga det liksom att förändra inte förrän det leder till något bättre. Och i det här fallet har det bara blivit sämre.
Ja, så att det, ju... det har ju varit ett förfall. Alltså, man saknar ju de gamla coola smileysarna liksom. Och de här som man kunde skriva på bilddagbok. Men nej, de är inte längre tillgängliga.
Som en liten avslutning bara. Vilken är emoji-favorit?
Bra fråga.
Ja, det måste... nog... ja, nu får man gå in och kolla. Jag använder så lite.
Tycker nog apan med två händer för ögonen. Tycker jag en...
Inte den feminin?
Är det någon femare?
Hoppar du på mitt emoji-game här? Alltså.
Nu är det jag som får mig själv att låta som en någon form av mansgris.
Ja, för helvete. Jag har sån jävla handsvett så jag kan inte ens titta på mina emojis här.
Men det knepiga när jag ser nu när jag tar fram emojisarna, det är ju faktiskt att de ser ju normala ut. I själva...
Mm. Ja, men det är på Facebook. Det är på Facebook, det blir alldeles för tråkigt. Jag har två favoriter. Den ena är den rosa blomman. Jag gillar blommor.
Okej.
Okay. Och den andra är ölen. Den ska alltid vara med.
Sen, jag måste också kasta in eftersom Ludvig sa två. Så jag tycker, det finns en sol som är väldigt rolig. Med två ögon.
Ja, de är fina. Jag gillar ju månen där.
Ja, det kanske är en måne. Men det är väl, den ser lite små pilsk ut. Nej, jag vet inte. Ser...
pilsk?
Ja. Någonting är
det. Jag vet inte. Jag gillar ju egentligen inte djur, men...
Sol har också en mun och två. Men jag gillar den svarta månen tycker jag om faktiskt. Den är ganska oförarglig.
Nej, vi kanske ska låta lyssnarna diskutera.
Ja, du har inte sagt vilken favoritemoji du har.
Nej, men det kan vi avsluta med i så fall. Som sagt, för er som inte vet, lyssnare, jag gillar ju inte djur. Men av någon anledning så har jag fastnat för koala-emojin i Messenger. Den grå lilla...
Ja, för det typ
valpet tänkte jag säga, men det är någon form av koalunge.
Så långt har jag aldrig kommit i mitt bläddrande av emojis.
Nej.
Någon regnig dag i Halmstad, då satt man där och letade. Nej, men i vilket fall, ni har hört vårt första avsnitt om EM. Och vi kommer väl fortsätta snacka lite EM nu. De kommande veckorna när mästerskapet håller igång här.
Mm.
Stämmer. Diskutera gärna emojis med oss. Vi kanske lägger in någonting mer om det i nästkommande vecka.
Vi kan även påminna om att vi finns ute som vanligt på torsdagar framöver. Eller möjligtvis fredagar. Vi jobbar ju allihop nu vid sidan av poddprojektet. Men vi kommer att vara ute för er och ni kan helt enkelt lita på oss.
Proletärerna från Genuin Läderkula.
Tack för den här veckan. Vi finns överallt.
Tack.